Okej, vi håller på att tala på ett tema som vi har kallat på väg mot Jerusalem. När vi satte det temat för ett antal veckor sedan i teamet här så tror jag inte att det var någon som riktigt tänkte på att det blir bara två söndagar på det temat. Men det gör ju ingenting. Jag kommer tillbaka till det, möjligen. Förra söndagen så läste vi bland annat den här texten i Lukas 9 där det står så här att när tiden för hans upptagande, alltså för Jesus att gå vidare tillbaka hem till sitt himmelska hem, när tiden för hans upptagande var inne, vände han sitt ansikte mot Jerusalem, fast besluten. Jag älskar det uttrycket. Han var fast besluten att gå dit. Och vi sa då förra söndagen att Lukas evangeliet är lite grann annorlunda än de andra evangelierna. Därför att gång på gång, det är flera gånger i Lukas evangeliet, så står det att Jesus var på väg mot Jerusalem. Och vi vet ju, åtminstone vi som har läst igenom evangelierna och håller på med dem här, vet nog att det är lite så att Jesus liksom var i Jerusalem vid flera tillfällen under sitt liv. Tre eller möjligen fyra gånger så var han där. Liksom att hans resa tillsammans med lärjungarna, de gick fram och tillbaka över det här lilla landet Israel. Han var långt upp i norr och han var långt ner i söder. Han var öster och väster. Han var på andra sidan floden. Han var liksom överallt. Men Lukas, han var på väg till Jerusalem. Hela tiden så pratar han om det. Och jag tänker att det handlar om att i Jesu liv så var det riktningen. Han visste hela tiden under sin tjänst. Ja, men det är dit jag ska. Jag har kommit för att tjäna människor och ge mitt liv till lösen för många sen. Han visste att det är dit jag ska. Det är där som det mänskligt sett kommer att sluta. Och sen så finns det ju liksom ett facit som är mycket härligare än så. Men han visste det. Och det talar vi också om i söndags. Att Jesus visste men han gick ändå. Och han var fast besluten. Därför att han såg liksom någonting bortom lidandet. Han såg någonting bortom döden. Han såg någonting på andra sidan graven. I Hebreerbrevet 12 läser vi så här. Jag bara ger en kort resumé av förra söndagen. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Inte allt möjligt annan bråte som liksom vill ta vår uppmärksamhet. Låt oss vara fokuserade på Jesus. Han är trons upphovsman och fullkomnare. För att nå eller för att vinna den glädje som låg framför honom. Då tänker man inte på lidande, död och elände. Men för att vinna den glädje som låg framför honom. Det han såg på andra sidan graven. Uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Amen. Och jag sa och jag tänker så här. Att det han såg på andra sidan graven var ju liksom vad som hans död på korset, hans lidande och död och sedan hans uppståndelse. Vad det skulle föra med sig, din och min frälsning. Nu går jag hem. Han såg din och min frälsning. Han såg din och min räddning. Han såg att om jag betalar det här priset så kommer miljontals och miljontals och miljontals människor över hela världen i alla tider att få en chans att få leva ett liv med mening. Att få leva det liv som Gud har skapat dem till och sedan i evighet i himlen tillsammans med Herren. Det såg Jesus och därför uthärdade han korset. Det var den glädjen över att du en dag skulle bli frälst, Lasse. Vem kunde tro det? Men Jesus såg det. Och han gladde sig så mycket. Så han sa, det är värt att spikas upp ett kors. För Lasse ska bli frälst. Och Kristus ska bli frälst. Och du ska bli frälst. Alltså jag tänkte predika ändå. Nu är det palmsöndag idag. Och då är vi ju redan i Jerusalem, så där sprack ju den titeln lite. Men Jesus är fortfarande på väg mot det som Jerusalem står för. Han är på väg mot Golgata, han är på väg mot graven, men han är också på väg mot uppståndelsen. Och grejen är dessutom, om du läser evangelierna, så upptäcker du att hela den här kommande veckan, från palmsöndag och fram till liksom nästa söndag, så är det ett ständigt vandrande in och ut i stan. Nätterna tillbringar Jesus på Olivberget eller möjligen någon natt i Betania. Men på dagarna är han tillbaka i stan. Palmsöndagen, det här tycker jag är lite roligt. Palmsöndagen inleder det som vi fromma, religiösa människor kallar för stilla veckan. Det är ett väldigt märkligt namn, för grejen är att det är antagligen den mest hektiska veckan i Jesu liv överhuvudtaget. Eller hur? Alltså det händer så mycket den här veckan från palmsöndag och framåt. Det händer så mycket så att 28% av evangeliernas 88 kapitel handlar om den här veckan. Det är 25 kapitel av 88 kapitel som handlar om den här veckan. På måndag så rensar Jesus allt i templet från allt det som hindrar människor från att tillbe. På tisdagen så diskuterar han med skriftlärda, undervisar i liknelse och talar om det största budet av den yttersta tiden. Det är han med på tisdagen liksom. På onsdagen så blir han smord av en kvinna i Betania. Man kan diskutera i evighet vem den kvinnan var, men vi gör oss inte in i det just nu. Och han säger själv att den här smörjelsen är förberedelsen för hans begravning. Och på torsdagen så firar han den sista måltiden tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Och enligt Johannes så inleds den måltiden med att Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Och sen berättar Lukas att direkt efter den här måltiden, alltså det måste ju vara en makalös måltid. Tänk att sitta stilla så länge så att Leonardo, han målar det där. Men i alla fall. Jag har hört den där liksom. Jesus beställde, vi behöver ett bord för 26. Ja, men det är ju bara 13. Ja, vi tänker sitta på en sida. Lukas berättar att direkt efter den efter den måltiden så börjar lärjungarna diskutera vem som är störst bland dem. Kan du fatta det? Jesus har talat om sitt lidande, sin död. Han har liksom haft den här stunden. Det här är min kropp. Det här är det nya förbundet genom mitt blod. En av er kommer att förråda mig. Och så är det en som försvinner bort. Och de andra börjar diska undra vem som är bäst av oss egentligen. Alltså lärjungarna tjafsar om vem som är mest värdefull. Och Jesus tvättar fötter den sista kvällen i sitt liv. Så här på palmsöndagen så brukar vi ofta läsa den här texten. Jesus rider in i Jerusalem på en åsna och han mottar folkets jubel och deras hyllningsrop. Liksom. De ropar Hosianna. Och det är ett rop som både är en bön om räddning och en hyllning till honom som räddar. Herre, hjälp oss. Tack för att du gör det. Det är ungefär innebörden i det uttrycket. Hosianna, välsigna, det är han som kommer. Och så vet vi att det ropet kommer att förändras. På bara ett par dagar, så på torsdagskvällen och natten mot fredagen, så är det en uppretad pöbelhop som istället skriker korsfäst honom. Det är ju inte samma människor, fattar väl du, men liksom, det finns det. Och sen ytterligare 3 dagar senare så är det ett nytt rop igen. Ett rop som jag tror börjar som en väldigt försiktig viskning, för man var inte riktigt säker. Från person till person bland de som älskade honom och trodde på honom. Och det är verkligen inget högt rop. Det ekar inte mellan husen och gränderna i Jerusalem. Men det ropas att det dånar i hjärtat. På de som har sett honom, de som älskar honom, han är uppstånden. 50 år senare så skreks det ut. Eller ja, ropades ut med värdighet. När Petrus predikade mitt inne i Jerusalem. Den är Jesus som ni har korsfäst. Han har Gud uppväckt. Den här texten. När Jesus rider in i Jerusalem. Den dyker upp i adventstid också. Samma text. Och kanske är det det som har styrt mig lite grann när jag tror det i alla fall, när jag funderar på vilken av alla de här händelserna, 25 kapitel av 88, som liksom händer den här sista veckan i Jesu liv, vilken av alla de här händelserna skulle vi behöva lyfta upp och liksom titta lite grann på i palmsöndagens predikan när vi på 2 söndagar ska sammanfatta hela resan upp till Jerusalem. Och då dök det upp en annan text som vi också läser i adventstid. Liksom ett uttryck där. Bana väg för Herren. Jag kan helt lugn, jag ska inte hålla en adventspredikan. Jag vet vilken tid vi på året är. Men det här är ju kopplat till Johannes döparen. Så vi var den som skulle förbereda folket på att ta emot Jesus. Bana väg för Jesus. Gör de krokiga stigarna raka, se till att liksom banan väg. Så att Jesus kan komma. Ni kan ta emot honom. Men grejen är. Och det är det här jag vill bara lyfta upp under några minuter idag. I inledningen av det vi kallar stilla veckan. Väldigt stillsamt. Så händer någonting. Som liksom vänder upp och ner. På det här begreppet. Bana väg för Herren. För plötsligt så är det inte längre människor. Eller en människa eller många människor. Som banar väg och ställer i ordning för Herren. Utan plötsligt så är det han som är Herren som ställer i ordning och banar väg för oss. Wow. Så här står det i Markus 11. De kom fram till Jerusalem och Jesus gick in på tempelplatsen och började driva ut dem som sålde och köpte i templet. Han välte växlarnas bord och duvförsäljarnas stolar. Vers 17, han undervisade dem och sa, står det inte skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Ni har gjort det till ett rövarnäste. Översteprästerna, de skriftlärda, hörde det och försökte finna ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning. Och när det sen blev kväll så lämnade han stan. Jesus kliver in på tempelplatsen och så bara rensar han den. Och du vet, tempelplatsen, templet, det var ju där. Och egentligen bara där man kunde möta Gud på riktigt. Liksom. Det var där man offrade, det var där man tillbad, det var där man bekände synd, det var där man fick förlåtelse, det var där man blev välsignad, det var där som Gud var. Det var liksom centrum för relationen med Gud. Templet och tempelplatsen. Och faktiskt då inte bara för judar. Utan som Jesus sa, det här ska vara ett bönens hus för alla folk. Också hedningarna. Så att till och med hedningarna hade en egen liten del av den här platsen. Den första man kom in på när man klev in genom det första paret av portarna. Så var man på det som kallas för hedningarnas gård. Och det var där som man liksom hade förvandlat bönens hus och den här heliga platsen till någon sorts marknadsplats. Där man köpte och sålde. Alltså platsen där alla människor oavsett bakgrund och ställning fick en chans att möta Gud. Den platsen hade fyllts med kommersiella krafter som slog mynt av människors gudslängtan. Man sålde tempelmynt som man kunde lägga i offerkistorna. För någon hade kommit på att det här är smart. Här kan vi tjäna pengar. så bestämmer man sig för att de romerska mynten duger inte i offerkistorna i templet. Utan vi gör tempelmynt som man får köpa för sina romerska mynt. Och så kan man lägga dem i offerkistan. De duger liksom inte till någonting annat någon annanstans. Men de här är offerpengarna. Man sålde fåglar och djur som man kunde använda i de olika offerriterna. Och den som inte hade råd, läste jag för ett tag sedan, kunde få låna pengar som man kunde köpa mynt som dög i offerkistorna. Eller köpa offerdjur. Man fick låna pengar mot ockerränta så att man kunde liksom leva sitt religiösa liv. Det hade byggts upp en mur av girighet och manipulation och falsk religion som hindrade människor från att möta Gud. Så när Jesus i sin vrede rensar ut allt detta ur templet så finns det en symbolik där. Han skapar frihet för alla människor att komma till Gud, att närma sig Gud. Och det är märkligt ibland, liksom, vi har en bild av en ganska mesig Jesus. Och vi tänker, ja men det här i templet, det är undantaget, då var han arg. Men annars var han så mild och god och timid och snäll. Jag vet inte vilket evangelium du har läst. För när jag läser evangeliet så upptäcker jag att Jesus var rätt kärv. Hur länge ska man stå ut med er? Det är schysst, eller hur? Det har inte ens jag sagt till er. Fast jag tänkte. Varför har ni så lite tro? Vet du, tänk så många artiklar det hade blivit insända i kristen press. Eller hur? Han säger att man måste ha tro för att någonting ska hända. Och samtidigt när Jesus driver ut de här månglarna i templet så visar han, lyssna nu, för det här är så bra. Så visar han att den tid när det krävs offer och reningsritualer och penninggåvor och riter av olika slag för att få del av Guds nåd och välsignelse, den tiden är snart över. Så vi behöver inte ha det här i templet. Om bara ett par dagar, visar Jesus, så är den tiden över för evigt. Hebreerbrevet säger att Jesus en gång för alla, säg en gång för alla, har ersatt alla de här offren och ritualerna genom att offra sig själv. En gång för alla. Det behövs inga fler offer alls överhuvudtaget. Men när Jesus hade rensat templet så fanns det faktiskt ett hinder kvar. Det fanns fortfarande en sak som liksom skilde människa och Gud åt. Än så länge så kunde vi människor inte komma riktigt nära Gud. Vi kunde komma lite nära, men inte hela vägen fram. Längst in i templet så fanns det rum som Gud fyllde med sin närvaro, sin härlighet, sin helighet. Där Gud liksom var det allra heligaste. Och dit fick bara överste prästen gå, bara en gång om året på den stora försoningsdagen. Och öppningen in till det rummet var täckt med flera centimeter tjockt draperi av tyg. Som kallas för förlåten eller förhänget. Så när Jesus har rensat templet från all den där bråten som fanns där, så är det här förhänget liksom den sista muren, det sista hindret mellan Gud och människa. Eller rättare sagt, så här ska jag säga istället, det där förhänget är en symbol för det sista hindret. Så här skriver Jesaja, det är era synder som skiljer er från Gud. För era synder skulle ha använt sitt ansikte bort ifrån er. Lyssna inte längre. Det är era synder som skiljer er från Gud. Så det här förhänget i templet symboliserar och på något sätt konkretiserar synden i ditt och mitt liv. Och hur den stänger vägen till Gud. Men lyssna till vad Petrus säger. Han Jesus bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. För att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä. Och kolla nu. Jesus ropade, det här är på fredagen. Jesus ropade med hög röst. Han hänger på korset. Han ropar med hög röst. Och gav sedan upp andan. Då brast förhänget i templet i två delar uppifrån och ända ner. Det är så att när Jesus med din synd och min synd i sin kropp dör och ger sig själv som offer, då i samma stund försvinner det sista hindret. Där och då öppnas vägen, hela vägen in till Guds tron för varje människa som vill tro. Wow. Och Hebreerbrevets författare skriver: bröder och systrar, syskon, i kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget. Så att Jesus rensar templet är inte liksom ett vredesutbrott över att det var lite stökigt i kyrkan. Utan det handlar om detta att göra det möjligt för oss, för alla människor, att ha gemenskap med den Gud som har skapat oss och älskar oss. Att Jesus gick hela vägen, lyssna nu, att Jesus gick hela vägen till Jerusalem. Att han gick hela vägen upp på korset betyder att vi kan gå hela vägen fram till Guds tron och till Guds hjärta. Så när vi talar om på väg mot Jerusalem så handlar det om någonting större och någonting mer. Att Jesus är på väg till Jerusalem betyder att du och jag kan vara på väg rakt in till Guds tron. Wow. Låt oss därför frimodigt, inte som en strykrädd hund, utan frimodigt. Låt oss frimodigt gå fram till nådens tron hela vägen in för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vad är det att få nåd till hjälp i rätt tid? Det är den stunden när du behöver hjälpen. Eftersom Jesus har rivit ner alla hinder. Flyttat undan det sista hindret. Det finns inte där längre. Era synder ska jag aldrig mer komma ihåg, säger Herren. Så kan du få hjälp i rätt tid, exakt när du behöver det. Om du bara kliver in där Gud bor, in i hans närhet, in i hans närvaro, in i hans omsorg, hans härlighet. Det är den stilla veckans budskap. Det är det budskapet som vi firar när vi sedan går in och firar påsken. Så firar vi den med facit i hand. Och vi skäms inte för att vi firar påsk med facit i hand. Vi vet att den här helgen som ligger framför, veckan och helgen som ligger framför, det var då det hände. Det var då som jag köptes fri. Det var då, om du ska vara väldigt noga, det var då som du blev frälst. När Jesus rev ner hindret och sa välkommen till Fadern. Och allt folket sa, amen.